Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, den sista för höstsäsongen innan vi tar jullov och går vidare. Men ändå så har det varit en fullmatad nyhetsvecka och vi ska nog klara av att fylla den här halvtimmen utan problem och som vanligt.
Ja, det tror jag nog säkerligen. Alltså, det är väl lite det som har varit det här senaste året. Det tenderar att bli två ämnen.
De är ju ofta ganska mastiga.
Ja, det med det. Ja.
Du heter Daniel Dahlén, är chefredaktör på Ålandstidningen. Jag heter Jonas Blad, är politisk redaktör på samma tidning. I alla fall några timmar till innan jag tar ett sabbatsår. Men vi fortsätter med podden.
Det gör vi definitivt.
Och vi ska avsluta den här första. Och det gör vi ju här på plats. Och vi sätter väl igång direkt.
Ja.
Under veckan så är ju den stora nyheten naturligtvis att antalet covid-19-fall på Åland har eskalerat och vi har gått in i det som landskapsregeringen och THL kallar för spridningsfasen. Det vill säga vi har gått över en incidens på 50 är det väl och 3 stycken fall av samhällssmitta.
Ja, där samhällssmitta inte kan uteslutas.
Ja. Precis. Och det här får ju naturligtvis nya inverkningar på samhället. Under fredagen, vi spelar in där fredag morgon, och under fredagen så kan det komma nya restriktioner för restauranger, att de får stänga tidigare. Vi har ju redan sett en restaurang som på eget bevåg stängde efter att ha haft en person som senare visade sig smittad som gäst. Mm. Och vi ser också att andelen munskyddsbärande växer kraftigt i samhället i julhandeln.
Mm. Och det gick ganska snabbt också efter att de hade kommit ut med rekommendationen i måndags. Redan på måndag kväll såg man betydligt många, många fler som bar munskydd och det här har ju ökat hela veckan.
Mm. Jo, och det måste man väl säga. Jag menar, vi har ju haft typ 9 månader nu har vi levt med den här pandemin. Vi är fortfarande långt ifrån 100 fall på Åland och under nästan varenda 14 dagars period man kan uppmäta under den här perioden så har Åland legat väldigt lågt, både om man jämför med Finland som ju i sin tur är lågt jämfört med resten av Europa. Mm. Så Åland har ju liksom varit en mönsterelev får man väl säga i att liksom klara sig från smitta. Och det verkar ju faktiskt som att ålänningarna är riktigt, riktigt duktiga på att hörsamma restriktioner också, även fast det har gått så lång tid och man pratar om en trötthet inför hela liksom covid-snacket.
Ja, och samtidigt så vet vi då att det behöver bara vara några enskilda som inte är trötta på det, eller är jättetrötta och tar den där resan för att göra någonting annat utanför Åland som kan hjälpa alltihop då. Så att även om vi har den där tröttheten så är, som du säger, den stora massan är jätteduktiga på det här. Men vi behöver nog faktiskt hålla i det. Och det finns ju en viss oro här ute i samhället inför julen då, när många vänner och bekanta och släktingar kommer till Åland för att fira julledighet. Och det finns ju en önskan där att man faktiskt upprätthåller karantänsreglerna då, den här frivilliga karantänen. För vi har ju ingen tvångskarantän heller, men nu senast i morse kom THL också ut, alltså nu på fredag morgon kom THL ut med och uppmana faktiskt att även resande inom Finland ska sätta sig själv i 10-14 dagars karantän innan man börjar umgås med andra om man åker från en region till en annan. Vi har ju sett tidigare att till exempel vi hade ju ett reportage här för någon vecka sedan om ungdomar som är på väg hem och hur de sätter sig själv i karantän för att kunna vara hemma och fira jul. Men det här gäller nog faktiskt alla, så att det är så bara att även om man har många släktingar som man önskar träffa och sådär, att de verkligen tar det här och respekterar det. För annars kan det ju snabbt bli en förändring.
Och du tog ju upp den boll som landskapsläkare Knut Lundroth slängde upp i början av veckan. Just det här med att ha en tråkig vecka nu inför jul.
Mm.
Se till att minimera kontakterna. Skippa julhandlandet i trånga affärer. Om du absolut måste dit så var noga då med munskydden och sprita händerna och nysa i armväck och allt det där. Men ha tråkigt, träffa inte så många så att man kan ha lite roligare jul sen, att man faktiskt minimerar kontakterna och smittrisken nu för att sen kunna möjligen ha lite större kontaktytor i helgerna.
Ja, men visst är det så. Jag menar det är ju faktiskt så också att det går faktiskt att handla fortsättningsvis och vi ska göra det, för det är lika viktigt att samhället hålls igång. Men munskydd på, vi kan handla lite på olika tider, vi behöver inte alla handla runt 5-6 i matbutikerna, vi behöver kanske inte också gå till leksaksbutiker eller vad det nu kan vara som man behöver julklappar ifrån, utan vid samma tider, utan man kan sprida ut det där, för alla butiker och handlare har ju öppet också i stort sett alla dagar nu då, fram till jul, och ganska generöst också på kvällarna. Så att vi har ju alla möjligheter att liksom leva både och, men ha det där bakom öronen liksom, att hålla avstånd.
Den bransch som kanske drabbas hårdast av det här är väl ändå just nu då, är restaurangbranschen. För när jag pratade med Adrian Bäckman på Nautical, det var ju den restaurang som fick stänga då, efter att den här smittade gästen hade konstaterat smittad. Han sa ju att efter varje besked om nya fall så rasade avbokningarna till deras julbord in redan innan det här beskedet kom då. Och jag tippar ju på att det ser ungefär likadant ut för samtliga restauranger som arrangerar julbord. Och det är ju en jättestor inkomstkälla för restaurangerna i den, liksom, den karga åländska restaurangvintern.
Nej, men så är det. Och samma sak är det ju med rederierna också. Att de här julborden är ju extremt viktiga för de torftiga månader som kommer i januari och februari. För att man ska kunna klara sig till sommaren. Och att det finns inte så mycket att leka med där. Det positiva i det här då, det var ju kanske att om man pratar med restauratörerna före det här hände, så var det många som var förvånade att de hade så pass mycket inbokningar, att de hade så pass mycket julbord ändå som de hade. Mm. Och med restriktioner såklart, men de var ju väldigt glada för det. Och vi kan väl se också att de hann ju köra ett bra tag nu. Mm. Men det är inte så många dagar kvar nu då, den här försäljning. Men visst är det ju så att de här dagarna brukar ju vara fulla.
Ja, men det är ju, nu försvinner en vecka ungefär julbord. Eller i alla fall minskat om det stämmer liksom på alla restauranger så som det var för Nautical. Juldagsutgången är ju inställd också. Det är, åtminstone för de två nattklubbarna så är det liksom en smäll naturligtvis. Absolut. För det är ju en av de stora festardagarna vid sidan av sommarens balunser får man ju säga. Och nyårsfirandena är ju också i farozonen. Kommer det restriktioner som säger att de ska stänga klockan 10, då är ju inte nyårssupén så jätteskoj att inmundiga på lokal kanske.
Nej.
Så det är ju det är ju en bransch som har blivit väldigt hårt ansatt nu då. Och det är ju lite intressant, för vi pratar ju väldigt mycket om turismen i somras, men där ingår ju också restaurangerna.
Definitivt är det så.
Och de har ju sin sommarperiod, och så har de ju just i december. Mm. Så är det ju liksom, det är ju de stora perioderna för dem. Det återstår väl att se om landskapsregeringen kan skapa någon form av restaurangstöd nu då. Det kommer ju ett kostnadsstöd från staten, ett andra sånt. Och vi får väl se om det kommer ytterligare rätt sen för den här perioden då. Men annars så kanske landskapsregeringen behöver titta på någon form av stöd just till restaurangnäringen.
Så är det. Samtidigt om man, det kommer ju, det här statsstödet kommer ju lägligt på det sättet. Samtidigt som man tittar då för de här senaste, eller om man tittar senaste sommaren ändå, så hade de ju, många restauratörer hade ju en otroligt bra sommar. De var väldigt nöjda för att ålänningen gick ut och gynnade lokala. Man reste ju inte någonstans heller, så då passar man på att unna sig själv på hemmaplan. Då. Så att många hade ju en bra sommar trots allt ändå. Så de har kraft att gå in i hösten. Och jag menar, i princip har ju hösten varit i stort sett som vanligt. Mm. Kanske inte just med spritförsäljning och nattklubbande, men restauranger i övrigt så har väl varit som vanligt, förutom den här eländiga julbordarna då.
Ja. En sak som jag tänker på, man lyssnar på presskonferenserna med Jeanette Pajunen och Knut Lundroth, om vi tar liksom på den medicinska sidan av det hela. Jag pratade med Jeanette Pajunen igår förmiddag när OHS beslöt om besöksförbud. Det känns rätt betryggande fortfarande. Man kan tycka att det kanske blir lite tjatigt med de här ansiktena som syns väldigt, väldigt mycket i den här frågan, men jag tycker att det känns som att OHS har ett väldigt, väldigt bra grepp om händelserna. De har liksom, att det inte har varit så hårt tryck på den åländska sjukvården ur ett covid-perspektiv. Mm. Då, det känns som att de har tagit väl tillvara på det breaket de har fått där och verkligen planerat och vet vad de ska göra i varje skede. Och liksom, det går snabbt att gå från en fas till en annan. Mm. De verkar ha byggt upp sina informationsvägar internt. Och så här. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för en liten sjukvård i ett väldigt hotande läge.
Ja, alltså vi har ju en väldigt liten sjukvård, och det är som du säger, att skulle det explodera skulle vi få jättestora bekymmer här. Vi skulle ju behöva ha hjälp från från närregionerna direkt, mm. alltså. Det är ju så. Men det är ju som du säger att även de har väl växt in i den här rollen under tiden också. Det måste vi ju vara ärliga och säga att jag menar, för var och en av oss så var ju det här ett helt nytt läge.
Jo.
Och även hur mycket du övar och hur mycket du sätter upp planer, så är det ju någonting.
Men det finns i realiteten. Det, på något sätt så tycker jag det är väldigt gott betyg till organisationen och ledningen på mm. så att man faktiskt tar tillvara den där, i alla fall till mm. synes, tar tillvara den där respiten man får och ser till att allting är planerat och klart. För det går ju också så här, kul han missade oss nu, ja. Vi kan ta det lite lugnt så får vi se vad som händer sen. Och så har man samma panik en gång till. Liksom. Mm. Men här känns det som att de vet precis vad de ska göra. Nu händer det här, då agerar vi så här.
Mm.
Om det där händer, då har vi den här planen. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt tryggt som boende så här.
Ja, men definitivt.
Att sjukvården har den kollen.
Nej, och sen så verkar de ju ta den här oron också som finns på allvar. Liksom att de tar hellre ett steg, kanske lite, eller inte för långt, men de tar hellre ett steg längre liksom i smittspårningen. De tar liksom kanske ett steg till vad det gäller testande, bara för att försöka hålla ner den här stressnivån också som hela pandemin lägger på hela samhället och bara en av oss. Och det där är ju en jätteviktig del också med tanke på att jo, pandemin i sig påverkar ju vårt fysiska mående men också vårt psykiska mående. Mm. Och där har vi ju utmaningen också där då. Att det tär på flera håll.
Ja. Vi vet ju inte vart det här tar vägen naturligtvis. Nej. Det känns som det står och väger lite just
definitivt.
Nu och just jul- och nyårshelgerna blir väl det stora testet.
Mm.
Både på sjukvården men framförallt kanske på oss ålänningar som bor här att det liksom faktiskt se till att hålla det här nu.
Ja, och vi behöver inte liksom... Det är ju i det lilla som man kan göra någonting. Jag såg en tysk reklamfilm om från tyska staten om hur man skulle... Hur en... Man pratar om det här i framtiden liksom att alla kommer ihåg 2020 och alla måste kliva fram och ta sitt ansvar och lägga sig på soffan.
Mm.
Och det är väl lite så att om man jämför till tidigare generationer och vad de har varit utsatta för med krig och alltihop så är det inte så mycket som begärs av oss. Så vi kan väl kämpa lite till och vi har ju faktiskt ett vaccin på kommande och förhoppningsvis har vi alla fått det innan sommaren är här.
Så. Mm. Vi får se vart det tar vägen helt enkelt och avvakta. Men tvätta händer, håll avstånd, nys i armväck, använd munskydd när det är trångt och så vidare.
Mm.
Gör det bara.
Gör det bara.
I måndags debatterades landskapsregeringens förslag till projekt från vilka landskapet ska söka pengar ur EU:s stora uthämtningsfond. Blev det där begripligt?
Ja, jag tror det.
Man lägger ju fram ett antal förslag på att de här grejerna vill vi göra. Vi tycker att de funkar med de statuter som EU har satt upp. Och EU har ju satt upp en gigantisk fond, 750 miljarder euro.
Mm.
Ungefär hälften stöd, hälften lån. Finland får 2,2 miljarder av de 750. Och utav dem då så får Åland motsvarande Ålands befolkningsandel, det vill säga 0,54 procent.
Yes. Det var. Ja, 54. Ja.
12,6 miljoner i alla fall.
Mm.
Det är mer för reda pengar.
Ja, men vi kan prata pengar, inte den här 0,54 blir så abstrakt.
Men det landskapsregeringen la fram var ju i runda slängar, liksom i vida ordalag så var det utredning av den här vindkraftsparken som man vill ha i havet norr om Åland.
Mm.
Subventioner för elbilar och inköp av elbussar och laddningsstationer. Solcellsparker.
Mm.
Vårdinformationssystemet på OHS. Och sen var det en grej till som jag tappade bort nu.
Vi kommer till det.
Ja. Men vid sidan av att införa premie för inköp av elbil eller byte till elbil så är det ju redan påstartade grejer, alltihop.
Mm. Mm.
Det här kritiserade jag en ledare i veckan.
Mm.
Att det känns som att alltså, det är inget fel på projekten. De är bra projekt. De kommer att leda till jobb, inte i nutid, men förhoppningsvis i framtid. Det leder till en omställning, både digitalt när det gäller vårdinformationssystemet och naturligtvis miljömässigt med vindkraften och elbilarna och det här. Men det känns lite fattigt att man, när man har chansen att söka pengar för framtidsinriktade projekt, de här grejerna som oftast liksom rationaliseras bort i spartider, där vi ju är nu.
Mm.
så finns det inte några nya idéer i landskapsregeringens lådor.
Nej, men det här är väl den politiska utmaningen som helhet. Jag menar, för även om du tittar på oppositionen då, så kommer de med ganska keynesianska gamla dassiga idéer liksom också, att man ska bara bygga stora byggnadsprojekt. Och det är ju lite så här också, att jag menar, det som jag saknar i hela den här diskussionen, alltså det som du säger, de där, vi ska väl göra de här, och många av de här idéerna är ju jättebra. Alltså solcellsparker kan skapa jobb på Åland. Den här hela anläggningen, vindenergianläggningen på norra Åland, kan också skapa förutsättningar för tillväxt på Åland, och den är framtidsriktad.
Men om 10-15 år.
Men 10-15 år, och så kan det vara. Men vi måste ju bara också börja titta, hur kan vi liksom arbeta med de här pengarna för att skapa pengar här och nu, men också i framtiden. Att jag tycker att, jag menar, vård, alltså ett system för vård, det är jättebra, men vad är det för tillväxt det skapar egentligen i det här skedet, om vi ska vara helt ärliga? Och laddningsstolpar.
Det skapar ju framförallt säkerhet inom OHS. Vi har ju alla liksom tagit del av skriverierna kring de här intrången i personal, eller vad heter det, i patientjournalerna. Och där skapar det säkert en viss effektivisering i hanteringen inom sjukvården. Men det är ju inte något som skapar stor tillväxt eller massor med jobb. Nej. Det är dessutom ett projekt som det i flera år har planerats för.
Och det ska göras.
Och det finns med i budgetförslaget för nästa år, det som klubbas idag. Mm. Finns det pengar upptagna för att det ska liksom börja implementeras under 2021? Så att det är ju inte liksom... Jag kan tycka bara att när EU sätter liksom ner foten och skapar den jättefonden, så är det ju inte liksom så här, ja men vad bra, vi ska skapa en återhämtning om 10-15 år.
Nej, men alltså det
känns ju som man vill använda det till någonting, precis som du säger, här och nu, och som snabbt skapar tillväxt, snabbt skapar jobb.
Men det finns ju väldigt många sådana här saker som man vet att, alltså man får ju se det i flerstegsraket, men ta bara, alltså det, på något sätt så känns det som att det finns en okunskap i hur tillväxt skapas. För att jag menar, man ska ju skapa förutsättningar, och det finns det i de här projekten också. Det finns vissa som skapar förutsättningar för tillväxt. Men du har också en sån här sak som 5G-utbyggnad. Ja, men skulle man kunna titta tillsammans med operatörerna som är verksamma på Åland, vad kan vi göra på Åland för att göra Åland till den bästa 5G-nationen i världen? Liksom? Och hur snabbt kan vi göra? För det vet man att det skapar tillväxt genom att man skapar förutsättningar på samma sätt som bredbandsutbyggnaden är lika viktig och har varit egentligen de senaste 20 åren för att skapa förutsättningar för att både landsbygd och stad ska kunna utvecklas. Sen kan inte landskapet eller det offentliga alla gånger komma med de exakta idéerna. Det måste man överlämna till uppfinnarna och till entreprenörerna, men man måste skapa förutsättningar, och därför är ju solceller och vindkraftsparken är intressant ur det här.
Men däremot tänker jag att det offentliga skulle faktiskt kunna liksom göra direkta insatser på ett område som finns med i EU:s statuter för den här återhämtningsfonden också. Det är digitalisering. Det har man ju då, vårdinformationssystemet, som ett digitaliseringsprojekt. Men eftersom vi vet hur stor IT-skuld som det offentliga Åland har. Det är en ofantlig skuld i det offentliga Åland, får man ju säga, när det gäller digitaliseringen.
Definitivt.
Och jag menar, de här 12,6 miljonerna som Åland får, inte ens det räcker ju till liksom att Åland ska komma någorlunda i kapp där vi borde vara.
Ja.
Eftersom det har varit så fruktansvärt åsidosatt under så många år. Mm. Så jag tycker att där kunde man ju lagt en större tonvikt, för det är ju någonting där måste det finnas projekt som man skulle kunna sätta i sjön nästan imorgon.
Nej, men, och jag kan backa lite på det här med också, för att det är ju som du säger. Jag menar, att gör du en digitaliseringsprocess internt nu då inom det offentliga och använder medel till det här, så då kan du ju få en effektivisering av verksamheten, vilket vi behöver, och det i sin tur friställer medel för att jobba fortlöpande med tillväxtinsatser. Så det beror ju på lite var man sätter fokus nu. Men jag är lite rädd, för att våra politiker har ju en förkärlek att man kanske gör en effektivisering, men sen så syns det inte i organisationen, utan man håller kvar det på samma nivå. Och då har vi gjort oss själva, vi har gjort oss en tjänst att vi har gjort en viss effektivisering och digitalisering, men vi får inte ut samma belopp som vi skulle kunna få. För återigen.
Jag tror att det är väldigt viktigt också att fortfarande, trots att vi har pratat digitalisering i typ 20 år i samhället, att landskapsregeringen går i bräschen För Åland där, det är inte bara det offentliga Åland som är underdigitaliserat.
Nej, absolut
utan
inte.
Även det privata näringslivet är i stora delar väldigt underdigitaliserat. Och där så tycker jag att alltså, det här, vad ska man säga, dragloks-effekten i att landskapsregeringen tar en tydlig ledartröja och säger att nu går vi framåt, den ska man inte heller underskatta. För att jag tror att det privata näringslivet skulle ha enormt mycket fördel i att faktiskt shapea till den här digitaliseringsprocessen.
Ja, samtidigt då, om vi tittar historiskt på Åland så är det egentligen, jo det finns den tidigare självstyrelsepolitiska historien så är det politiker som kliver fram, men det är också folk från näringslivet som, och jordbrukssektorn som tar stegen för att visa vad framtiden är. Åland har inte egentligen sen i övrigt någon större erfarenhet eller tradition av att det offentliga ska ta rollen och leda. Och jag vet inte heller om vi ska ha det. Jag är inte säker på det. Men däremot så har vi sett att det privata har backat. Alltså de privata företagen och företagsledarna som tidigare var väldigt engagerade i det åländska samhället och visade vägar och bröt ny mark. Mm. Det var de som också fick fram samhället till det vad det är idag. Men vi ser inte samma delar i det åländska näringslivet idag. Några som steppar upp. Och det, jag har full förståelse för det.
Men just i den här frågan, eftersom vi ser att det offentliga Åland måste digitaliseras. Mm. Så tror jag, alltså, där tror jag att det är liksom ett bra område för landskapet att ta en ledartröja och visa väg. Eftersom man ändå måste göra det. Mm. Och ju mer vi blir vana, alltså vi vanliga människor blir vana vid att använda digitala tjänster, desto högre krav ställer vi också då på våra näringsidkare att faktiskt göra den där utvecklingen. För att vi vill kunna gå in hemifrån och se, finns den här varan jag vill ha på hyllan innan jag åker in?
Ja.
Det är liksom, det är sådana där grejer. Och sen kommer vi till nästa bit, och det kanske är den stora grejen i det här. Att hitta digitala lösningar för att minska effekten av skattegränsen, kunna starta e-handel på riktigt från Åland mot resten av världen, det är så många skyr idag för att det är så krångligt.
Ja, det fungerar.
Men så länge vi inte provar oss fram så kommer vi aldrig att hitta någon lösning som funkar. Och det tror jag liksom, det är ju en sån där jättegrej.
Ja, men
att vi faktiskt ska vara med på det racet, för hur mycket vi än tycker om de fysiska butikerna så är ju utvecklingen obönhörligen sån att det går mot mer digital och e-handel. Och om inte åländska handlare är med där så förlorar de ju.
Ja, på sikt blir det ju så. Och det är ju bra då i och för sig, som du säger. Liksom att just med, som, det handlar ju om att skapa förutsättningar igen det då. Att använda det här, liksom få ner gränshindren och se till att åländska företag kan växa. Och för det är som du säger, att innan det här är färdigt och man inte har fått bort de här hindren och alla de här utmaningarna som företagen har, så i form av gränshinder och momsregler etc. som bara ställer till utmaningar och bekymmer. Så då är det ju så att då hamnar du i en situation att de här åländska företagarna inte är konkurrenskraftiga tillräckligt.
Mm.
För vi ser ju också en annan sak, att vi har flera åländska bolag som tack vare offentlig upphandling, hårda krav där och den här digitaliseringsprocessen som man har påbörjat i vissa delar.
Mm.
Vi ser att det är flera av de företagen som har klarat att steppa upp. Det finns flera av åländska företag som har steppat upp, tagit de här konkurrensen med externa, levererar till åländska myndigheter och sen har man sett, ja men nu levererar jag till de här, jag har klarat allt som alla krav som finns på Åland, då klarar jag också att leverera till Sundsvall eller till Närpes eller vad det nu kan vara. Det är inga bekymmer då. Så då kan man ju få vi få företagen att växa också. Så det är ju inte lätt det här heller.
Och där får man väl ge, som det så modernt heter, en shoutout.
Ja, en shoutout. Ja.
Det startades ju faktiskt en digital galleria i veckan. Och den är ju mest för liksom internt åländskt bruk så att säga, men bra, det händer något.
Ja.
Det är liksom grymt.
Ja.
Keep it going, fortsätt, utveckla.
Ja.
Det är ju sånt man vill se, det är sånt man blir lite glad av att se i samhället. Det är liksom just på sådana områden som man känner är gravt underutvecklade, att någon faktiskt gör något. Liksom.
Ja, och försöker.
Ja. Mycket bra. I dagarna tre har lagtinget på nytt diskuterat landskapsregeringens budgetförslag och finansutskottets utlåtande betänkande över detsamma. Vi gick ju igenom det lite grann förra veckan, så jag tänkte inte vi skulle gå in så där väldigt mycket på det eftersom det kommer att godkännas as is. Och vi har ju diskuterat den här budgeten i några svängar redan.
Ja, definitivt.
Däremot, torsdagen i budgetdebatten så small det ju till lite grann kring den för regeringen extremt känsliga frågan om fiskodlingarna. Hållbart initiativ Simon Holmström förklarade att någon utbyggnad av fiskodlingarna kan det inte bli tal om. Däremot så sa han någonting som jag tyckte var väldigt spännande, och det var att Hållbart initiativ motsätter sig inte fiskodlingarna som de är idag, de vill inte stänga dem. Det var ju inte vad Hållbart initiativ sa i valrörelsen. Nej. Då skulle alla verksamheter som inte kunde visa att de kunde bli hållbara inom 10 år skulle stängas om 10 år. Och det var ju väldigt tydligt med udden mot fiskodlingarna i första hand, delar av jordbruket i andra hand.
Det var extremt tydligt.
Ja, jag satt i det här rummet faktiskt med nuvarande minister då, Alfons Röblom, och gjorde en partiledarintervju. Och just på den punkten så det var tydligt att det var mot fiskodlingarna man riktade spetsen. Men där har man ju tydligen då ändrat inriktning i partiet sedan man hamnade i regeringsställning. Och det är ju inte så konstigt. För man sitter ju med 4 andra partier som inte har några som helst planer på att stänga den minsta lilla odlingskasse. Nej, utan snarare vill gå åt andra hållet, vilket ju finans- och näringsutskottets betänkande säger.
Nej, men också, det är ju helt enkelt kast ekonomiskt så också, att om man tittar på de kommuner som verkligen fungerar i skärgården, så är ju de starkt beroende av fiskodlingen. Och de här fiskodlingarna skulle inte, de kanske skulle försvinna från Åland, men de skulle bara flytta några mil österut och så skulle de vara i samma vatten ändå. Så, ja, det, och sen får vi väl se att hela pandemins påverkan av det här också, så påverkar ju ekonomin i kommunen, och drar man undan fötterna på det här, så då är det game over, ska jag säga, för skärgårdens kommunen fullständigt. Och då kommer de väl in på den sociala hållbarheten också, då kan man väl tänka sig. Men det är ju ett intressant skifte i sakfråga, det är det.
Verkligen. Och det där skiftet har man ju sett lite grann, tycker jag. Jag tycker Hållbart initiativ, just den sociala hållbarheten, har de lite som en fallskärm när de måste liksom gå ifrån tidigare ställningstaganden när det var tufft snack i valrörelsen. När det måste mjukas upp i ett regeringssamarbete, så använder man ofta den här sociala hållbarheten lite som fallskärmen för att kunna landa mjukt i någon ny ståndpunkt. Däremot så är ju så att för mig så är ju fiskodlingsfrågan en av de absolut mest invecklade och svåra att ta ställning till. För att, jag menar, i grunden så här, fiskodlingar skitar ner dåligt. Fiskodlingar är jätteviktiga för ja, Ålands, men framförallt två kommuners ekonomier, står och faller med egentligen. Fiskodlingar är bra, således. Ja. Men sen kommer ju alla andra bitar. Det är liksom det här med Finland, vi har EUs regelverk. Vad säger det? Vi ska äta mer fisk för det är bra för miljön. Då måste vi ha fisk någonstans ifrån. Haven dör, det är dåligt. Det påverkar, det blir färre fisk att vanligt fiska. Men samtidigt så är det en del av fiskodlingarnas fel att bottnarna dör. Det är så många lager. Det är verkligen så här lökfråga, att man kan skala av hur många lager som helst på den. Nästa säger, okej, om vi inte odlar fisken här, då måste vi importera odlad fisk någon annanstans ifrån. Och det har vi sett hur mycket antibiotika och skit pumpar in där. Liksom. Så
norsk fisk från slaktad i Thailand och hitfraktad igen med flyg.
Det finns så många lager i den här frågan. Den är oerhört komplicerad. Men någonstans så kokar den väl ner till det här ställningstagandet mellan den ekonomiska betydelsen för Åland, men framförallt för de två kommunerna Fögle och Brändö. Och den miljö- och klimatmässiga aspekten, att det inte är...
Så är det. Och samtidigt så behöver det väl inte sitta någon motsatsförhållande i det här, för vi pratar just återhämtningsfonden. Skulle man kunna använda några av de medel för att ge incitament till de här åländska fiskodlingarna att ta nästa steg och flytta upp det på land till exempel? Eller vad vet jag, jag har så dåligt bevandrad i det här, men hur de kan jobba mer miljömässigt. Det är ju så också att fiskodlingarna på Åland har ju tagit ett enormt steg de senaste 20 åren vad det gäller nedskräpning i de åländska vatten. Visst förekommer det fortsättningsvis, men man har ju gjort otroligt vad det gäller, man kastar ju inte mat i oändligheter och man har bättre kontroll på utsläppen och man har bättre föda till fisken och sådana här saker. Så det har ju skett mycket, men det ligger ju ett problem i det här. Men det som du säger, det är så många lager i den här löken så att det är jättesvårt. Men jag tror som så att ska man, jag menar, vad är alternativet då för skärgårdskommunerna? Vad är alternativet för Åland? Då måste man ju komma med något annat då.
Jo, det är ju någonstans där man måste visa det. Mm. Och den är ju inte lätt, för man kan inte bara prata om att det kommer nya jobb med en omställning.
Nej.
För det är ju, det ger inte mat på bordet. Det kommer inte de som drabbas av en nedläggning av fiskodlingarna att acceptera ett sånt luddigt besked. Det där är ju den ena delen av problemet. Den andra delen som kanske ligger närmare oss som ledarskribenter att analysera är ju det politiska problemet i den här frågan,
absolut,
för landskapsregeringen. För här har vi ju ett hållbart initiativ då som uppenbarligen inte vill stå bakom finans- och näringsutskottets betänkande. Hållbart initiativ har ingen ledamot i finans- och näringsutskottet.
Mm.
Simon Holmström är ersättare. Men det innebär att han får inte rösta, han får inte reservera sig mot beslutet. Han var med i behandlingen. Och möjligen skulle han väl ha reserverat sig om han var med.
Mm.
Kunde man tänka sig mot bakgrund av det han sa i debatten.
Ja, vad han har sagt tidigare också. För han tenderar ju att ha en starkare miljöprofil ändå än kanske de övriga i på något sätt, att det eller miljöprofil, vad man nu ska säga, han är kanske mer puritan i frågan.
Jo, med meningsutbytena med Fredrik Karlsson kring konsumtion är ju smått legendariska redan, får man ju säga. Men här har ju lantrådet Veronica Törnros en balansgång att gå.
Mm.
För det kommer den här frågan, det är klart att man kan skjuta den under stolen och liksom försöka glömma bort den under resten av mandatperioden. Men frågan är om man kommer riktigt lyckas med det.
Nej, och framförallt så kanske Hållbart initiativ har svårt att möta sina väljare efter det här. Eller de har ju svårt att försvara sin hållning om man inte har kommit någon vart med fiskodlingarna, eftersom det är en av de större utsläppskällorna trots allt på Åland. Det finns andra också förvisso, men det är en av de större.
Vi har en havsplan på remiss just nu och det kommer en vattenlag inom en inte allt för avlägsen framtid. Den skulle ha kommit redan förra mandatperioden. Och det är ju Alfons Röblom som sitter med den.
Definitivt.
Så att den här frågan kommer ju att komma upp under mandatperioden. Jag kan inte se att den inte skulle göra det. Och där, som sagt, där har Veronica Törnros ett jobb att göra i att balansera sina regeringspartier.
Men lyckas de med det då blir ju den här koalitionen än starkare än vad den är egentligen. Att då finns det ju någon
möjlighet. Eller så blir lösningen väldigt, väldigt grå.
Ja, det högst troligen är väl det
sistnämnda. Det är väl kanske den politiska lösningen på det hela, att det liksom,
det blir liksom
man vattnar ur förslaget så, där, så att alla kan omsluta det till slut. Liksom.
Det är som en enda stor heffaklubb.
Ja. Vi går vidare och vi ber om ursäkt till de av våra lyssnare som inte står ut med att vi pratar USA-val. Vi har ju gjort det lite grann i höst av naturliga skäl. Det här är säsongsavslutning. Jag kan inte hålla mig. Men elektorskollegiet har ju fastslagit nu att Joe Biden är USAs nästa president. Mm. Det finns fortfarande republikaner som vill ställa till en scen när representanthuset ska vidimera den här omröstningen. 6 januari är det väl. Men senatsledaren Mitch McConnell har ju uppmanat sina partikamrater att inte göra någonting åt det. Och det har ju lett till att Donald Trump har hängt ut McConnell, en av hans främsta allierade, till egentligen att vara en softie som inte tar strid. Det har ju också Trumps stödtrupper både internt i hans regering och stab, men också många andra har ju liksom gått åt de republikaner som har gratulerat Joe Biden och kallat dem för rhinos och det här Republican in name only och de här bitarna. Det är ju någon form av inbördeskrig i det republikanska partiet just nu.
Ja, men det har väl å andra sidan varit det egentligen sedan hela Tea Party-rörelsen drog igång. På något sätt då var det ju också väldigt, väldigt stor clinch mellan de här olika delarna. Och det här är ju Tea Partys tjänst, eller Tea Party-rörelsens och de
2.0
ja, 2.0 någonting, och det är de som har det här är deras möjlighet, för det kommer, jag har gett det är svårt att se att republikanerna skulle släppa fram Trump en gång till i presidentval 2024, även om det kan hända förvisso. Men eftersom Mitch McConnell tog det här tydliga ställningstagandet, så det är game over nu för president Trump. Och nu börjar det snarast likna en, jag vet inte, det är ju fars nu. Alltså, ja, det jag känt dig besegrad. Han skadar ju partiet och han skadar förutsättningarna för republikanerna i det längre att även vinna mitten väljare. Det är ju det handlar om. Och kampen om mittenväljarna är ju alltid det som avgör det amerikanska valet, såklart.
Jo, och han, jag tror också att han försvagar partiet politiskt inför den kommande mandatperioden på det sättet att de republikaner som är moderata, de som ligger närmare mitten, kommer att vända högerfalangen ryggen i mycket högre utsträckning för att se om det bär. Och när dessutom Joe Biden som blivande president sträcker ut handen hela tiden och säger att, det gör ju för sig alla som ska bli president, men han har ju en historia utav att jobba över partigränserna också. Och han pratar om att det är så vi måste göra, och det är ju så USA måste göra. USA är ju så otroligt polariserat efter de senaste 16-20 åren.
Ja.
Så att de behöver ju jobba på bipartisan lösningar i mycket högre utsträckning. Och jag tror att det finns förutsättningar för ganska många av de här lite mer moderata republikanerna att de vänder sig för att liksom försöka hitta mittenväljare och visa att de ställer upp på det. Samtidigt så det är svårt, för att samtidigt har ju Trump ett jättestort stöd. Han fick 74 miljoner röster.
Ja.
Så han är ju stark fortfarande.
Han är extremt stark, och han har också ett stöd där ute som kanske inte alla gånger är ett stöd till honom som person, men till politiken som han bedrivit. Så det måste man ju komma ihåg också, att den konservativa, då när George W. blev vald första gången runt 2000, då pratade många om att Al Gore skulle locka de yngre och det ena än det andra. Men de yngre då, och under många år, har blivit allt mer konservativa i det amerikanska samhället. Och det har ju byggts upp en bas där nu då. För de som var kanske 20 år, då så är vi 40 nu. Så det finns ju en bas, en väljarbas som känner sig ganska långt ifrån från Bidens USA. Och jo, Biden kanske försöker bygga bryggor, men jag upplever inte att han gör det riktigt i utnämningarna av ministrar. Inte som jag ser det just nu. Nej. Du får gärna säga emot mig, men jag tycker att han har tagit en ganska liberal hållning i utnämnande av ganska progressiva röster till och med i vissa fall.
Jag tror att han måste blidka vänsterfalangen inom demokraterna. Jag hade nog trott att han skulle ta in någon hyfsat republikansk minister på en betydelsefull post, bara för att liksom visa på det där.
Ja.
Men i veckan så har ju också vänsterfalangen, den unga vänsterfalangen, den snudd på socialdemokratiska, socialistiska vänsterfalangen inom demokraterna, gått ut och öppet utmanat ledarskapet.
Mm.
Både Nancy Pelosi och Chuck Schumer anser att AOC ska bytas ut och att det är tid för ett nytt ledarskap inom demokraterna. Och jag tror att demokraterna också kommer att ha jobbiga 4 år, för de flesta förutsätter ju att Biden inte kommer att ställa upp till omval efter 4 år, i och med att han kommer vara 82 då. Och det innebär ju att det kommer att bli en viss strid.
Ja, men definitivt. Jag menar, alltså, demokraterna har stora bekymmer. Även om republikanerna har bekymmer, så har ju demokraterna också stora bekymmer. Så det är ju frågan om här, vad är det vi ser? Ser vi i USA lite vad som hände i Frankrike här när Macron steg fram? Att vi ser att den gamla partibilden börjar splittras sönder. För på något sätt så börjar ju det börjar bli liksom mera 4 partier vi pratar om istället för 2. Och de har ju varit duktiga på att hålla allt inom samma.
Jag tror ju att någonstans så tror jag att USA kommer, efter att de här farbröderna har gjort upp nu då, och med liksom den valdebatt som har varit, det borde kunna bli en backlash där man vill ha lite mer ren politik, där man vill ha visionärer som inte bara hoppar på den andra. Man kan titta på Macron, man kan titta på Trudeau i Kanada, liksom med unga, driftiga, visionära ledare som pratar visioner snarare än sakpolitik när de blir valda. Lite som Obama faktiskt, då när han i början blev vald. Sen Sen ska de ju naturligtvis leva upp till det. Det är ju kanske inte Obama gjorde fullt ut. Men någonstans så känns det som att USA skulle behöva på båda sidor behöva hitta någon, den typen av ledare i sina partier.
Nej, och samtidigt, jag menar, vi ser ju den här. Alltså de här skiljelinjerna fortsätter ju ändå. Jag menar, om du pratar om Trudeau och Macron. Så jag menar, Macron har ju, han har ju 30% stöd ungefär, och snäppet därefter är Le Pen liksom, så, och de där ligger och balanserar, så även där i Frankrike, nu hamnar jag in i fransk politik, kanske vi får ta en
slutskitbord. Jag tror du hade också problem av helt andra skäl.
Men där också så ser man ju liksom att även nästa presidentval i Frankrike så kommer de här Le Pen mot Macron högst troligen att ligga mot varandra, och troligtvis blir det ju någonting liknande i USA också, att du har den här skarpa skiljelinjen kvar. Sen ger det liksom, vem lägger man sin röst på, pest eller kolera, blir det ju lite. Så var det ju den här gången också i USA. Att man många röster på Biden för att få bort Trump.
Det var ju ganska få som supportrar. Det var ju mer entusiastiska supportrar till Trump än till Biden, om
absolut.
Man säger så.
Absolut.
Men det kommer bli intressant, tycker jag, att se fram till den 20 januari fram till att Biden svärs in som nästa president, att se hur det republikanska partiet behandlar Trump. För jag tror ju att de kommer att försöka lägga så mycket distans som kan mellan partiet och presidenten.
Det tror jag.
Så att han avgår lite kanske också med tanke på framtida maktfördelning inom partiet. Definitivt. Eftersom det pratas om att Ivanka kommer att ställa upp i senatsval. I Florida utmanar Marco Rubio.
Ja.
Det pratas om att Eric Trumps fru Lara, heter hon, ska ställa upp i North Carolina. Det har ju pratats länge om att Don Jr. kan bli presidentkandidat nästa gång eller om 8 år. Vi har inte sett slutet på familjen Trump i amerikansk politik.
Nej, och sen finns det ju en annan familj också som är på gång i det republikanska partiet. Som står det helt stilla i
huvudet.
Cheney.
Dottern till tidigare vicepresidenten Dick. Är ju typ trea i hierarkin inom i kongressen nu, och är väl mer traditionell politiker. Precis,
traditionell som politiker, stark högerpolitiker, men ändå höger av idag, om vi säger som så.
Ja, men en mer Reagan-aktiv politiker fast av idag då.
Ja.
Så det kommer bli intressant inom båda partierna närmsta 4 åren. Sen tror inte jag att Biden kanske kommer att vara en president som går till historien under sina 4 år.
Nej, men det kan man säga att Donald Trump har gjort.
Men förhoppningsvis kanske relationerna mellan USA och resten av världen kan bli lite mer tillbaka till det normala.
Ja, för oss från Europas sida så är det här extremt viktigt.
Det vore liksom bra om bad guys kunde gå tillbaka till att vara bad guys och good guys är good guys, så vi vet vilka som står på vilken sida, att det inte liksom ska kramas så mycket diktatorer och liksom förnedra Tyskland.
Nej, vi behöver inga flera Orbán och Erdogan och Putin och Little Rocket Man.
Verkligen. Vi kanske skulle ha behövt fler poddar för att hinna prata igenom allting. Ja. Men nu är det slut för säsongen.
Det är det.
Det är det. Vi har kommit till avsnitt 56 i den här serien. Räknar vi in specialpoddarna så är vi faktiskt på 60.
Se där.
Så litet jubileum är det. Jag tänkte dra till Spanien nästa år, men vi ska försöka sköta det på distans i alla fall.
Ja, men det ska vi göra, och du ska ju fortsätta skriva lite ledare också.
Det ska jag göra.
Så att nu, du är helt bort från åländska politiken, det blir du inte heller.
Nu måste jag titta i min telefon, men det har jag inte tagit med dig. Men jag tänkte att vi skulle återstarta vårterminen sen, den 15 januari.
Ja, det låter väl bra det.
Ja, så då kommer vi att vara tillbaks med en ny ledarpodd. Förhoppningsvis har det hänt lite grann under helgerna så vi har någonting att prata om. Annars är det ju bara 5 dagar kvar till att Biden svärs in då. Så vi har väl det åtminstone. Ja. Och igen, sorry till de som inte vill lyssna på det. Men vi får väl tacka för den här hösten. Till alla som har lyssnat och tittat. Och så får vi till önska alla en riktigt trevlig och god jul och ett gott nytt år. Och gott slut och god fortsättning och allt sånt där.
Ja, och ta hand om er där ute nu.
Håll avstånd, tvätta händer, sprita händer, använd munskydd och allt det där. Så hörs vi igen den 15 januari. Ha det så bra så länge. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.